Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här är avsnitt 319 av Den kära skilsmässopodden.
Ja.
Ja. Du får fråga, har du klippt sönder någons kläder någon gång för att du har varit förbannad?
Nej, det har jag inte gjort.
Har någon klippt sönder dina kläder?
Kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tycker jag känner igen någonstans. Men jag tror inte det. Men du har garanterat gjort det då alltså. Klippt sönder någons kläder.
Inte än, Magnus. Inte än faktiskt.
Inte än.
Nej. Då. Men ja, jag har...
tänkt många gånger att du ska göra det med mina kläder.
Nej, alltså jag är inte så sugen på kläder. Ja, i och för sig några plagg skulle kanske, men inte i ilska. Men jag har ju en gång bett, eller en gång när jag var så fruktansvärt förbannad på en man, mig närstående, så har jag bett att få hämnas genom att slå sönder saker. För att det skulle upprätta mig. Det här låter ju så konstigt, men det var det enda sättet jag kunde komma på. Och eftersom han gick med på det då, för han insåg ju också att han hade gjort fruktansvärt fel, så fick jag göra det.
Och vad slog du sönder för något?
Saker ute i ladan. Det var överenskommelsen.
Ute i ladan?
Ja.
Hästar?
Eller? Nej, inte djur. Jag är inte djur. Ja, ja. Men det kändes väldigt bra.
Fick han bestämma vad
det
var?
Nej, utan nej. Jag skulle få gå ut dit. Alltså vi var överens om att... Ja. Att och jag kunde inte, för det var upprepade saker, jag kunde inte bara leva vidare som att jag sa, ja men så här kan man ju göra mot mig en eller två eller tre gånger. Utan det behövdes någonting. Och då får man tänka till.
Jag önskar att det var bild i den här podden. Men jag måste fråga en sak då. Om du skulle få slå sönder, liksom för att upprätta dig själv gentemot mig, vad skulle du slå sönder då i så fall av mina saker?
Av dina saker? Mm. Ja, det skulle jag... Oj, nu såg jag att jag skulle gå ut i vin. Du har ju en jordkällare med lite vinflaska. Det skulle jag inte vilja. Nej, men det skulle jag inte vilja. För det är goda saker. Nej, men det har jag liksom inte tänkt på. Jag har inte impulsen att slå sönder någonting.
Nej, gå på beredskapsboden. Jag kan slå sönder vad du vill.
Nej, det ska jag absolut inte göra. Nej, jag vill ju inte vara en som slår sönder saker. Men om sanningen nu skulle fram så var det där en faktiskt... Det här kommer man att tycka är jättekonstigt. Men det var faktiskt en viktig signal för mig. Att säga att det här gör man inte mot mig. Det kan inte bara försvinna, så att säga.
Nej, och för dig räckte det med att du liksom fick sätta emot på det här sättet?
Det gjorde det.
Ja.
Åtminstone där. Vi ska prata mer idag om... Ja, det, vi ska prata om olika sätt att... Man, folk straff, håller på att straffa varandra ju.
Ja.
Och vi ska prata om olika sätt att straffa. En del är ju lite sådär fysiska, man har sömde saker. Men det finns också mer subtila saker. Till exempel silent treatment och surande och sådana här saker.
Ja.
Du, några korta frågor först.
Oj, ja.
Bara för att.
Yes.
Tror du att man har en viss glädjenivå i sig själv och sen kan den tryckas ner av relationsbekymmer?
Ja, det tror jag absolut.
Så att hela livets kvalitet sänks?
Det tror jag. Ja.
Har du varit med om det?
Det tycker jag absolut att jag har. Jag kan också känna att man liksom, mår man bra, har man en bra relation och tycker att allting är bra, då är ju liksom den lägsta nivån på något sätt högre.
Ja.
Eller medelnivån ska jag säga snarare.
Och det där tycker jag är lite lurigt, för att det här kan ske över så lång tid så att man tror att så här är jag.
Mm.
Men jag vet att när jag skilde mig så sa ju min äldsta son att jag... Han kopplade ju inte det, för det ville ju inte han se att det fanns en positiv sida. Men han sa i alla fall det, att jag var mycket gladare och att jag skrattade oftare nu. Ungefär som att de inte hade hört mig skratta så ofta. Det är ju bedrövligt, men på så vis så
håller jag med. Jag tycker att jag liksom på något sätt vill att livet ska vara roligt. Jag vill vara glad. Det är min ingång. Men det där kan också tryckas ner. Det där kan också, mår jag generellt dåligt eller har något jobbigt omkring mig, då är det svårt att ta det där steget att se positivt på saker och ting. Så på det sättet så är det nästan som att det är lite på och av.
Ja.
Det är inte... Ja, men det påverkar oerhört mycket allmän glädjen.
Ja, precis. Här kommer en helt annan fråga. Har det betydelse, när vi är tillsammans oftast här hemma, så hasar jag kring liksom i, bara typ sover i samma kläder som jag har på dagarna och sådär. Har det betydelse för din känsla för mig att du ser mig ihop med andra människor? När jag har gjort mig fin och träffar andra människor. Alltså... Har det betydelse för din...
Ja, det är lite olika saker om du pratar om det här med att ha omkring i...
Ja, men alltså, det betyder ju att om vi är med andra människor så kanske man har gjort sig fin för en middag.
Ja, precis. Och det så här, det har betydelse, men det har inte en jättestor betydelse. Jag skulle kunna leva utan att du klär upp dig.
Okej, men om jag inte klädde upp dig, men just det här med att du ser mig i ett samspel med andra människor.
Ja, alltså det är svårt att säga. Det är ju en ganska bra balans på det, tycker jag. Jag tycker det är sällan som jag känner så här, vad lite jag ser dig med andra människor, eller vad mycket jag ser dig med andra människor. Det är svårt att liksom se vad som skulle hända om vi inte träffade andra. Jag vet inte faktiskt. Jag har svårt att tänka att det skulle påverka så mycket, men det kanske det skulle när man väl är där. Man saknar
ja, jag
inte
får för mig att det skulle kunna
tomt.
Vara så att man glömmer, för från början så ser man ju ofta den man är ihop med andra människor, och att man glömmer vad det var man blev kär i.
Ja, absolut.
Vilket man kan upptäcka igen då när man ser den med andra människor.
Ja, men tycker du att det är viktigt att du ser mig med andra människor, ser hur jag är liksom, oavsett hur jag klär mig, men att se mig i samspel?
Jag har fattat frågan. Förlåt. Inte så viktigt.
Nej.
Men det är nog viktigt att du är med andra människor, för annars skulle jag tycka att det var jobbigt.
för min egen skull.
Ja, men faktiskt. Ja. Okej, jag får för mig, en helt ny fråga igen. Mm. Jag får för mig att du och jag är lite dåliga på att tillåta varandra att vara svaga. Kan du hålla med om det? Eller vad tror du om det?
Ja, så tror jag nog att det är faktiskt. Och jag vet inte om det egentligen... Jag tror egentligen inte att du och jag är otillåtande eller att vi ställer krav på att den andra ska må bra hela tiden eller visa sig stark. Det tror jag inte, men jag tror att det finns en... Vi har liksom en ovana vid att se det och hantera det, båda två, tror jag.
Att se vad?
Den andra svag.
Ja.
Och det blir lite ovant och det blir lite konstigt och det blir lite märklig balans plötsligt då, tror jag.
Alltså i mitt förra förhållande så kunde jag ju vara mycket svagare.
Ja.
Jag kanske också var mycket svagare då, oklart vad. Men då kunde jag liksom vara liten. Jag vet inte hur du skulle hantera om jag sa, åh, jag känner mig liten idag. Hur skulle det bli ens?
Ja, jo, men jag tror nog att det, ja, men det är klart att det skulle gå. Det skulle...
Men det är inte riktigt naturligt för dig kanske?
Nej, ja, jag vet inte om det är inte det att det inte är naturligt för mig. Jag tror inte det är onaturligt för dig att ha små män omkring det heller. Men vi är ovana vid det.
Vi får ta en sak i taget.
Ja, ja. Nej, men så här, jag tror att jag har inte sett dig på det sättet. Jag har liksom, du har varit så oerhört stark hela tiden.
Ja.
Det är mer ovana.
Ja, men ibland är jag ju svag.
Ja.
Och vill bara grina.
Ja.
Ja. Nej, men jag tror också att jag är liksom inte beredd. Eller jag är ju beredd att du mår dåligt och så vidare. Men jag ser det inte. Så jag vet heller inte riktigt hur. Vad gör vi med det där istället då? Var går vi och är ledsna någonstans?
Mm.
Kan du svara på det?
Nej, men jag är inte så ledsen. Jag är sällan liksom, jag tycker jag ändå kan vara det tillräckligt med dig.
Ja.
Faktiskt. Och sen så känner jag inte att det är, jag har inte ett jättestort behov av det. Jag kan klara av det själv de allra flesta gångerna.
Tycker jag. Det slog mig bara att det är någonting. Ja, jag blir inte klok på det där riktigt.
Nej.
Ja, det var de inledande frågorna.
Mm, ja, bra. Mm.
Du, vi fick en del lyssnarbrev efter att vi tog upp det här om en man som hade köpt saker till sig själv för deras gemensamma slantar. En kvinna som skriver här att hon hade precis samma erfarenhet. Han tog av det och sen hon kom också på att han tog mycket mer än vad han sa och det slutade med att han hade köpt en hotellnatt för honom och en älskarinna som hon kom på för deras gemensamma pengar. Ja. Inte så snyggt. Hon kände också igen andra saker, men en sak som hon också skriver här då, hon har då ett kärboförhållande som hon skriver med en man som bor 50 mil bort och de har träffat varann i 5 år och ses en vecka i månaden. Och hon skriver så här: vi är kärleksfulla och väldigt attraherade av varann och vi väljer varandra varje dag. Nu till det som vi diskuterar ofta. Han tycker inte att jag tar initiativ till sex lika ofta som han längre. Jag känner oftast inte att jag hinner mentalt innan han tar första steget. Alltså hon hinner inte få lust innan han har redan tagit första steget. För mig handlar det mycket om sinnesstämning, hur jag mår, vad som hänt under dagen, vad vi har haft för diskussioner och vad vi gör för varandra som kan ta olika uttryck i min lust. Just där har vi svårt att mötas eftersom för honom är det av eller på. Jag tror att för mig och många kvinnor så är det ett spektrum av olika luststämningar som vi kämpar med. När jag var gift kände jag nog tyvärr mer att det var något man gör. Min mamma hade dessutom instruerat mig när jag var tonåring att det bara är att bita ihop och stå ut. Nu när jag är över 50 så vill jag ta kommandot över mitt eget sexliv och ha sex när jag själv vill det, inte för att någon annan vill eller försöker övertala mig. Därför är jag noga med att jag känner in mig själv, hur jag vill. Jag vill inte förföra, bara för att jag förväntas förföra. Jag har också försökt förklara för honom att eftersom vårt sexliv är bra och händer ofta och länge så får han ju ha lite tålamod med mig om han vill bli förförd. En förförelse handlar ju om att en person försöker locka den andra, men då kan inte den andra bestämma när den som ska förföra ska göra det. Vad har ni själva för funderingar kring kvinnors och mäns sexlust och våra olika förväntningar på sex?
Alltså det där är ju en mycket intressant och väldigt svår fråga tycker jag. Därför att man hör ju lite grann på henne, det hon beskriver som jag tror att många befinner sig i. Att han är den som är liksom snabbast på och vill.
Mm.
Och det är möjligt att hon hänger på och vill ibland. Eller, eller så säger hon stopp och belägg. Men det som händer då också det är att han upplever till slut att varför är det bara jag som driver det här?
Mm.
Ja, och då ska man backa från det.
Hur då menar du?
Jo, men då kan man ju som man säga så här, men ja, jag fattar. Du har inte... hinner inte
jag
med.
Väntar
liksom.
In
då, ja, jag väntar in dig. Mm. Och då hamnar man i ett annat läge där det är så här, jaha, nu ska vi se. Och då kanske hon blir så här, gud vad jag känner mig stressad när du bara går och väntar på att jag ska förföra dig.
För hon
dig.
Vet det, menar
ja, du? Ja. Ja, men någonstans så är det, blir ju inte så himla mycket bättre om du vet att en man som sitter och väntar bara på att
nej,
du ska bli
precis.
Het och vilja ligga.
Nej.
Alltså, det, jag vet inte fan, jag tycker nästan så här, man skulle ta det andra änden så här, skit i det, skit i vem som driver, skit i vem som vill. Den som vill, vill. Och den som inte vill säger nej. Eller liksom vill den så säger det. Ja, håll inte på med det där märkliga.
Och du menar det här att...
Det?
Att
ja, jag precis. Vet inte. Det är en jätteenkel...
Nej, men jag förstår. Eller jag tror att jag förstår hur du menar. Det som blir knäppt då... Det som skaver här då, det är att han påpekar att, att hon inte tar initiativ till sex lika ofta som han längre. Och det där, jag förstår känslan. För att, och det där tror jag är vanligt som sagt, att om en är på för mycket så hinner den andras känsla inte vakna. Låt säga att man har ett liksom mer långsamt eller glest lustmönster på något vis. Då hinner man aldrig börja i sin egen lust att vilja ha sex, vilket är ganska tråkigt, utan man ska bara hänga på någon annans lust och i bästa fall ha. Så att det är en ganska olycklig sak, men jag som är så liksom negativ till tvåsamhet i det här avseendet tänker att det måste ju ändå vara liksom i 90% av fallen som man inte är i takt på något vis.
Ja.
Så det här är ju jättesvårt.
Men får jag bara säga då, för att förförelse handlar ju om att få. Om båda två ville förföra varandra så var det inget problem. Men det handlar ju om att visa förförelse. Det är så löjligt ord.
Ja, så det är det.
Om jag vill ligga med dig så kan jag ju inte räkna med att du vill, utan jag måste se till i så fall att du vill ligga med mig på något sätt.
Ja.
Det är ju så här, det är normal förförelse eller vad man nu ska kalla det för. Och det är väl okej. Men det som händer sen är ju att den ena upplever att det är alltid jag som måste ta initiativet.
Ja.
Och den, ja, hur fan gör man då?
Ja, det är ju inget problem om en vill ta initiativet och den andra är med på det och tycker att det är okej.
Jo, det är det.
Aha.
Därför att det som händer då hos den personen som hela tiden tar initiativet är så här, varför vill du inte ha mig? Måste jag alltid liksom driva på?
Mm.
Man känner sig lite oattraktiv.
Jag förstår det, ja. Men då får man ju stå tillbaka och vänta då.
Mm.
För det ligger mycket i det här, tror jag. Som hon säger. Hon skriver så här. Jag tror att för mig och många kvinnor så är det ett spektrum av olika luststämningar som vi kämpar med som kvinnor. Jag skulle kanske inte uttrycka det så, men jag kan ana liksom någon igenkänning där. Att lust kan vara så jäkla känslig. Att ena stunden har man, andra inte. Någonting hände och så var det inte aktuellt längre. Jag fattar inte. Det är ganska tråkigt att det är så, för det kan jag känna igen med mig själv. Det är ganska tråkigt att det är så. Att det inte bara... Vet inte, det finns liksom... Det är ungefär som att det finns en kostnad med att ha sex för mig ibland. Att det liksom är värt det. Varför inte liksom? Men det finns någonting som håller emot. Och det där är fan oklart vad det är. Sen tänker jag också på hur fasiken var det? Vad var det mer hon sa? Jo, det här med förförelse. Jag vet att när jag och min exman gick i samtal... Så pratade vi om sex och han sa någonting. Ja, Marit skulle ju inte... Och vi hade jättedåligt och Marit skulle ju inte liksom förföra mig. Det skulle inte falla henne in. Och då sa terapeuten, nej, varför skulle hon behöva det, sa hon. Och då har jag efteråt tänkt, och hon menar att i förförelse, i det begreppet ligger... Att jag ska lite grann lura dig till. Alltså jag ska inte uttrycka att jag vill. Utan jag ska visa dig så att du säger att du vill. Det är liksom, och då finns det någonting att något gammalt här. Att kvinnor får ju inte vilja ha sex. Utan de kan stanna med att vara förföriska. Sen kan han då ta initiativet. Mm.
Jag fattar. Jag tycker att det är så fånigt att använda ordet förföra, för det ligger i, precis det du säger, ligger i det. Man kan snarare, tycker jag, säga ta initiativ.
Ja, ja.
Där är det ibland svårt att liksom få den andra att hänga på och ibland lätt.
Ja.
Liksom. Men det är alltid så här, är det alltid en som tar initiativet så är det ju
Det som är risken, om man nu ska koncentrera sig och försöka ge något råd här, det som är risken med att hon då, jag ser bara risker, tyvärr, men här. Nej, men, om hon aldrig ligger med honom för att hans lust liksom ligger där som ett någonting krav. Som maler, ja. Och ett krav, och vilket kan göra få vem som helst att tappa lusten för man känner sig stressad. Om hon inte ligger, ja, då blir det inget sexliv. Men om hennes lust inte hinner ikapp, så att det hela tiden är hans lust som ska dra igång det här och hon inte riktigt är med, men hon har sex, så kommer det att bli så också att sexet är inte lika bra. Hon hade egentligen inte lust. Hon var inte riktigt redo och sugen. Vilket gör att en erfarenhet av lite halvdåligt sex leder till att man ännu mindre vill ha sex nästa gång.
Absolut, visst då, ja. Nej, men det blir ju som en dålig spiral, en ond spiral där liksom den ena problemet ger det andra, ja. På något sätt. Jag vet inte, jag tror att det där är lite grann ett olösligt problem eller ett spel som man får ägna sig åt och som man får hålla på med, som går upp och ner hela tiden, och man får, ja. Måste acceptera det, för att det är så här,
man kanske får acceptera att, ja. Det här är svårt, ja. Det är, ja. Normalt att, ja. Det är svårt, ja. Och det är välsignat de som går i takt,
ja, och kan man nästan göra upp varannan vecka, ja, eller varannan månad, eller man vill, nu, ja. Nu får du ta initiativ när du vill och sen nästa månad är det jag, så får vi se vad som händer. Jag
vet, eller det var ju löjligt, så gör man som småbarnsföräldrar gör, att man hittar ett schema, men då kanske det också blir så att man inte, nej. Har lust när man, nej. Ska göra det. Nej.
Jag vet inte, jag tycker också att det man kan säga, även om jag skulle vara tvungen att ta initiativet hela tiden, så kan man med det, skulle du som då den här kvinnan kunna säga, ja, jättebra, vi tar det lite lugnt, vi tar det försiktigt här nu, vi rusar inte på in i det här, vi väntar lite grann.
Jag fattar inte.
Jo, att så, hon tycker jag ibland att det går för fort. Då kanske hon kunde bromsa hans
Vad
initiativ.
Vad går för fort?
Att gå in i en sexakt eller liksom ha sex.
Ja, det fattar inte jag som att...
Nej, men hon kände sig inte redo, hon kände sig inte...
Nej, men
inte vill.
Hon kanske inte, ja. Kände sig redo, hon... Det kanske behöver gå dagar tills hon, ja, överhuvudtaget,
ja, ja.
Har lust.
Ja, ja. Ja, men då får du väl göra det då i så fall.
Ja, men då ses inte de och då. Och då är det, var det, ja, slut, nej, på, ja, den där långhelgen.
Ja, precis. Det där
då.
Är ju krångligt också. Ja. Att det var, ja, ja. Nej, ja, det där ställer ju till ännu mer problem. Att det är en vecka i månaden och då ska allting ske. Det är klart, ja. Att det är svårt då. Ja,
ja, hur som helst. Jag tror ju att det här är ett jättevanligt problem. Vi har ju inget svar som du hör, kära brevskrivare. Men du har i alla fall fått höra lite funderingar kring män och kvinnor. Och min tanke, och de flestas är, eller liksom det man mest vet av, det är ju att männen oftare har lite mer lust än kvinnan. Jag måste verkligen säga, det finns absolut det andra också, för så fort man säger det så blir det så att, ja, men ja, det, ja. Vi har det tvärtom, och så är det självklart, men ofta kanske det är det, och kanske har det att göra med att kvinnor är utsatta för lite mer stress i hemmet och ansvar och så vidare, vad vet jag,
ja, eller så har man bara olika drift,
skulle kunna
olika
vara så,
olika syn, man får ut olika saker av sex,
ja, det är jag mycket nyfiken på faktiskt, för att det, så tror jag mer och mer att det är,
ja.
Lycka till med det här.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Här kom då det här brevet som nu ska föranleda om brott och straff. Om straff att bestraffa. Mm. Hon skrev så här. Kan inte ni ta upp ämnet silent treatment? Alltså, hon förklarar här. Min sambo använde sig av detta och jag blev helt låst och frustrerad. Han kan skälla ut mig för något. Bara gå iväg och sen undvika mig för lång tid framöver. Svarar inte i telefon eller på sms. Tar ingen kontakt. Vi har 2 skolbarn hemma också. Kan detta beteende på något vis ändras? Alltså silent treatment, det är just det här att man tiger ihjäl den andra helt enkelt. Den får inget svar. Man är sur och tiger. Eller vad det nu är man är. Och jag tänker att vi reder lite i det här. För det är ju på något vis... Det är ju inte så ovanligt.
Nej.
Det är ju väldigt, och det kan också vara, det är ju ett slags bestraffning. Och om vi börjar i bestraffning, när man kör någon slags bestraffning, vad är det då som har hänt? Jo, men antingen så är det ju så då att någon i paret, man tycker att om jag kör silent treatment mot dig så kan ju det vara för att jag tycker att du har brutit emot våra uttalade eller outtalade regler. Eller så har du sårat mig eller upprört mig. Men det kan ju också vara så att jag använder det som ett maktmedel. För att, okej, du gör inte som jag vill, så nu straffar jag dig. Eller du går inte med på det här som jag vill. Så jag straffar dig genom att vara tyst och så vidare.
Mm.
Och vissa straff är liksom mer fysiska som det här som vi pratar om, att ha sönder saker. Men andra är ju mer så här känslomässiga och relationsmässiga. Och de tar ju nog så hårt, men de är lite svårare att sätta ordet på och liksom bemöta.
Jag tycker att det är intressant, därför att jag... Det, man kan ju se det, precis som du är inne på så många olika sätt.
Ja.
Det här att just silent treatment, att vara tyst, att inte svara eller fortsätta diskussionen eller ens uppmärksamma.
Mm.
Och om man å ena sidan säger så här, ja, men det här är mitt sätt att få upprättelse.
Ja, eller
istället
att liksom...
för att slå sönder saker så tänker jag vara tyst ett tag nu.
Mm.
Du får inte tillgång till mig.
Mm.
Det är mitt sätt att hämnas.
Mm.
En annan aspekt av det är ju också så här, jag vet fan inte vad jag ska säga, jag vet inte vad nästa steg ska vara i det här, jag är så förbannad och jag vet att om jag tar upp det med dig så kommer du bli lika förbannad tillbaka, så vi är tillbaka i det där grälet. Jag vill inte det, jag vet inte vad jag ska säga, så jag är tyst.
Ja, här kommer då möjligen svar på det.
Ja.
För att det som silent treatment, att man liksom skäller till exempel som här då, och sen är tyst och tiger. Då är det ju lite så, alla kan ju som du säger behöva en paus. Men om man behöver en paus, det konstruktiva sättet att visa att man behöver en paus är dels att säga det.
Mm.
Att säga att nu är jag så sårad, så jag kan inte, så jag behöver liksom, jag vill att vi tar en time out. Det är ju liksom ett ansvarsfullt sätt att göra det. Alltså en tidsbegränsad paus som båda är överens om. Och då är ju syftet för den som har blivit liksom upprörd eller så här, att hinna finna sina ord, kanske se en lösning på det. Men i silent treatment-fallet så säger man ju ingenting. Man bara vänder ryggen ifrån.
Ja.
Och då handlar ju det om att straffa och göra det plågsamt för sin partner så att man ska få som man vill. Så att den ska ge efter.
Ja, det är ett skäl, tror jag, absolut.
Ja. Och det här, det handlar ju... Gör man det här så är ju det ett väldigt passivt, aggressivt beteende.
Mm. Oh ja.
Det är en aggression som man riktar mot någon. Det är liksom istället för att fortsätta kommunicera och istället för att acceptera att jag fick inte som jag ville.
Mm.
Och det kan ju mycket väl handla om det här som du säger, att jag vet att jag inte kommer att vinna den här diskussionen och jag är förtvivlad. Men att ta till det kommer ju liksom inte att leda till någonting positivt. Mer än att man möjligen då får den andra att ge med sig, men samtidigt vantrivas.
Ja.
Att ge med. Så jag tänker så här då. Om man skulle, om jag skulle svara, eller vi säger så här, om du skulle göra så mot mig, för att hjälpa vår frågeskrivare vad hon skulle kunna göra.
Mm.
Om du skulle göra så mot mig, då skulle nog jag säga så här till dig.
Ja.
Då skulle jag liksom förklara så här, att det här att du tiger när vi är osams, det gör att jag trivs sämre i vårt förhållande. Och det känns som att du straffar mig men samtidigt är för feg för att med ord försöka få mig att hålla med dig. Och du är lite för egoistisk för att inse och acceptera att jag inte vill samma sak som du. Och jag tror att vi kan bättre. Kan vi prata om vad som skulle fungera bättre för oss när vi hamnar i de här lägena? Om du inte vill det så har jag stora frågetecken för vårt förhållande.
Okay.
Och det här går jag inte med på för det känns inte bra för mig.
Du
hotar
tillbaka alltså. Det är det du gör.
Varför sa du så?
Ja, men det är för att det är det du gör.
Jag kanske menar allvar.
Ja,
det är inget fel att hota, tycker jag. Nej, men vadå? Om jag, vad var det jag hotade med?
Att om, det, om du inte kan förändra det här så kommer det ta slut mellan oss.
Det sa jag väl inte?
Ja, men du sa ju det sista du sa här.
Om inte så har jag stora frågetecken för vårt förhållande.
Ja.
Ja,
det är det väl just, ett säga, jag har frågetecken, jag tror inte att det här kommer att fungera.
Ja, eller så har jag frågetecken. Ja. Men om det är sant då?
Ja, nej, absolut.
Men, det är som att säga, om du är otrogen hela tiden så vill jag skilja mig. Skulle det vara fel att hota på det viset?
Nej, det blir liksom...
Det får bli... Nu tar vi inte det, för det där... Ska du tycka så? Nej då, nu är Magnus silent.
Jag förstår det. Och det är klart
om,
att det
om vi håller oss till det här nu
Om det är ett upprepat beteende som man mår jävligt dåligt av, då är det klart att det faktiskt också, då är ju förhållandet, står ju det på spel på något sätt. Och det jag kan tycka då, det där är väl rimligt att säga på det sättet, tycker jag. Därför att det är så allvarligt, då måste man ju faktiskt uttrycka det också. Så att, det här är så jobbigt så att jag vet inte om jag pallar det här längre.
Nej, precis.
Absolut. Sen tycker jag också att det finns en... Jag tycker att man skulle också vilja höra hans förklaring till det här.
Ja, det kanske hon får då.
Ja.
Vad tänkte du?
Du är så arg på honom. Var inte det?
Nej, jag är arg på dig.
Jag är på mig. Ja. Nej, jag menar så här, det är ju det sättet att bete sig på kan ha väldigt, väldigt många olika skäl. Mm. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man tar reda på
Precis.
Det så att man inte liksom så här, misstolka det för att man själv mår dåligt.
Nej,
och så där. Det är superviktigt att ta reda på.
Det kan vara en äkta svaghet, så att säga.
Ja, och det är också viktigt för honom att förstå själv vad det här utstrålar. Ja. Liksom. Mm. För är det så att man avsiktligt vill straffa, då är det viktigt att veta det.
Ja.
Är det så att man tror att man bara är schysst i det här och tänker att jag går undan ett tag, och då är det liksom en helt annan, då misstolkas det ju totalt. Eller, han uttrycker väldigt dåligt.
Fast då skulle precis.
Ja, jag behöver mena såhär, det är ju jätte viktigt att hon redogör för det här är vad som händer med mig när du gör på det där sättet. Och man kan ju säga det också, det är så jobbigt så att jag vet inte om jag liksom, jag kan inte fortsätta en relation som är på det här sättet. För
hon kan säga att jag accepterar inte det här helt enkelt. Jag vill inte ha det så här.
Nej.
Och jag tycker också att det som är när man är i sådana här mönster, det är att man ofta upplever att man blir ett offer.
Ja.
Den där gör så där, jag kan inte rå på det. Men ta kommandot och sätt ord på det här som händer. För det går att sätta ord på det. När du inte svarar när jag ringer så väcker det massor med obehagliga känslor åt mig. Jag tycker inte att det är okej. Så att för att det här ska vara en bra relation som jag ser det, så behöver vi lösa det på ett annat sätt. Det är inte okej. Liksom.
Mm.
För det är ju inte okej. Ja, du hör, jag är arg på det där. Ja, det är sant. Men, och sen så tänker jag också, för att det egentligen handlar om, det är att han verbalt skulle behöva uttrycka vad det är han känner. Om han känner vanmakt, att han är förbannad, alltså någonting som går att bemöta.
Precis.
Det är ju lite det. Han kan skriva det om han inte kan säga det. Han kan göra på något. Men man kan liksom inte bara upphöra med en kommunikation och tro att det ska vara en lösning på någonting.
Nej, som sagt, superviktigt att ta reda på skälet till den här tystnaden.
Det, ja, det är och det liksom, får han förklara helt
ja,
enkelt.
Ja, och det kanske kan ju hjälpa honom kanske att ta sig igenom massa saker också, ja, om man bara får en möjlighet att utreda det här. Och det är sånt som man kanske inte, det är bara en reflex man har, så du kanske inte ens tänker på det och förstår konsekvenserna och innebörden precis av det. Därför behöver man prata om det. Jag tror säkert att man kan lösa det där själva, men sen kan man ju ta hjälp av någon också, men det där är ju ändå saker som man...
Men att i flera dagar vara tyst och tiga, och när man har barn och så vidare, det är också ett slags påtryckningsmedel, eftersom hon i det här fallet då fattar att nu, det här tar ju barnen också skada av, så det blir ett väldigt hårt påtryckningsmedel från hans sida, där det enklaste till slut för helheten skulle kanske blir att hon ger med sig. Ja, och så har den här metoden då vunnit, så att säga.
Mm, det är
vilket
inte bra.
Det skapar ett jättedåligt mönster. Jag tänker att det här kan ju också pågå på andra håll. När någon i en arbetsgrupp talar med alla utom
absolut
en. Oh, ja. Eller när föräldrar är besviket på ett barn och pratar med alla andra utom det barnet och så vidare. Mm. Jag tycker att det är... Ska det vara en paus, då ska det vara en timeout som är liksom schysst bestämd, tänker jag.
Absolut. Nej, men jag tror att i det här fallet, det låter ju som att det är en slags... Eftersom det pågår flera dagar, och om hon då försöker själv att ta kontakt och hon vägrar, då är det lite...
Det är ju en aggressiv handling från hans sida, passivt
absolut
aggressiv.
Ja.
Jag tänker att vi kan prata lite om typ andra typer av sådana här reaktioner, eller försök till bestraffningar och så vidare. Det var därför jag tänkte på klippa sönder kläder och såna här saker. Det tänker jag, det måste väl vara rent brottsligt att göra
att klippa
sånt
sönder kläder?
Ja, förstöra någons egendom.
Ja, det är
utan
det
medgivande.
Det. Absolut.
Ops,
man kan polisanmäla.
Ja, men det skulle man väl kunna tänka att om jag inte vet att mina kläder kan få vara i fred när vi blir osams, så jag skulle ju polisanmäla.
Direkt.
Nej, men jag tänker också, och det här då, att frysa ut.
Ja.
Det är ju lite liknande kanske, men...
Ja. Jo, men det är klart. Men jag vet inte hur man gör. Det är lite samma sak som att vara tyst, att frysa ut.
Precis.
Men jag tror att det är liksom, jag tror att många ägnar sig också åt... men att man är överlägsen eller ett översitteri och tråkar den andra som ett slags straff.
Just det.
Vilket, och kanske och speciellt också i en familj eller i ett sällskap är ju också vanligt att man är taskig. Liksom. Det är också en bestraffning.
Ja. Ett annat sätt som är passivt, aggressivt kanske också, det är liksom att vägra närhet. Bortom konflikten egentligen då. Det blir också ett maktmedel.
Exakt. Jag läste om det idag. Att den som är svartsjuk kan ofta straffa den andra genom att liksom förvägra den närhet. Om man upplever svartsjuka, om jag blir svartsjuk på det, så kan det vara en reaktion på det. Liksom, som är medveten eller omedveten.
Om jag vore svartsjuk på dig så skulle jag inte vilja vara nära dig.
Exakt, precis.
Men det är väl helt normalt, eller?
Jo, jag vet, men det är ju en slags bestraffning också. En slags...
Ja, eller ett skydd. Ja, jag skulle snarare kalla det för ett skydd för sig själv.
Ja.
Men det kanske många av de här sakerna är som är passivt
aggressiva.
Man upplever det som ett skydd.
Ja, du känner dig hotad.
Fast jag är inte så säker. Ja.
Jag tänker också att sex, att vägra sex kan vara en slags bestraffning också. Nu är jag ute på...
Ja, men
nu,
du kan gott vara där ute.
Men jag tror det.
Säg hur du tänker.
Jo, men att man är förbannad på någon. Man är förbannad på sin partner.
Tänker du att man vägrar sex över lång tid eller just när man är osams?
Ja, över tid.
Ja, precis. Man är lång missnöjd.
Ja.
Men det kan också vara för att lusten faktiskt dör.
Absolut, men det är också, det där kan man ju verkligen resonera om också. Vad är det som har hänt? Varför blev det så här?
Ja, allt det här är ju istället för en verbal kommunikation på sätt och vis. Det här är en kommunikation som säger saker som är så liksom icke-konstruktiva på något vis.
Ja.
Men jag tycker alltid att om man är i såna här situationer och så att säga har de här mönstren, att man ska ta kommandot och sätta sig i förarsätet på något vis och säga att jag har jättesvårt när du gör det där. Jag tycker det är väldigt oattraktivt och dåligt för vårt förhållande. Vad kan vi förändra?
Absolut. Jag tror det, när du säger det, så det är självklart på ett sätt, men det är också det är också lite grann att dra igång någonting där den andra personen känner sig hotad och kan svara med just det medlet.
Ja, då är det, men då är, ja. Ja, men då är det ju kört då.
Ja, fast man liksom...
Vad tycker du att jag skulle säga? Säg nu.
Nej, jag bara säger att när man gör det här... Nej, men jag tror att man ska göra det här när man är liksom förbi de där situationerna. Man kan inte göra det i situationen,
men det
för
tror jag är bra.
Då går det åt peppan.
Det tror jag är bra.
Jag, en annan sak som slår mig, som har med det här med tystnaden och silent treatment att göra, som jag tycker att du och jag hamnar i ibland, det är inte riktigt silent treatment, utan det är mer, vi har grälat som fan och det är bara, vi kommer inte någon vart, det fastnar, då blir det tyst.
Och sen måste vi kanske skiljas åt för att man ska till jobb eller någonting.
Ja, eller så bara vad som helst, men det blir tyst. Och det kan jag uppleva, det är skitjobbigt, och det sitter någonstans ihop med att vi kommer inte längre i det här.
Nej.
Någon måste ge sig.
Precis.
Och det händer inte. Mm. Så då blir det som att men det går inte att fortsätta med någonting. Vi kan inte ta en promenad, vi kan inte prata om något annat, utan vi är liksom fast i den här låsningen. Och den blir tyst.
Ja, men är inte det oftast när vi har fått lov att skiljas åt? För då ska kontakten ske via telefon eller sms. Men jag håller med. För att jag har jättesvårt att låtsas som att allting är bra. Medan det egentligen är vad jag kanske får för mig att du helst skulle vilja. Att nu pratar vi inte mer om det här. Att vi liksom nu, att man ska glida över det. För det tycker jag ofta är ganska... Det är också så det blir ibland. Att vi glider över en konflikt som vi inte kom i mål med. Och sen är den kvar till nästa gång.
Mm. Nej, det är verkligen inte så att jag försöker glida över det. Men jag vill säga att vi kommer ingen vart i det här. Och jag tror att det handlar om just att...
Men varför säger vi då inte... Varför hör man då inte av sig och säger... tråkigt att vi inte kommer någon vart. Hur går vi vidare?
Ja, det är en fråga.
Vad är svaret på det?
Nej,
då?
Men jag tror att egentligen så handlar det om att båda två, ingen av oss vill backa ifrån det grälet vi har haft. Ingen kommer att säga sig, du fan, det känns inte bra.
Du menar att det är stoltheten?
Ja, stolthet och någon slags stolthet. Eller någon slags, om jag nu viker mig, så är det som att jag har gett mig i den här diskussionen.
Precis. Och det är det ju inte. Att man tar ny kontakt betyder ju inte att man gav sig i diskussionen.
Nej,
det är det ju absolut inte. Men här sitter vi ju ändå, och på något vis har vi fått kontakt varje gång då.
Ja.
Hur är det går till då?
Lite olika, men jag tycker att det har varit så att vi har ibland... jag vet inte om du har, men jag har i alla fall accepterat att vi inte kan lösa det, och så får man gå vidare på något annat, och det där kommer att ligga kvar, det kommer att bubbla upp igen. Ibland har det hänt att jag eller du har sagt att det här var dumt, det var jobbigt, man har på något sätt så här, det här är vi har åtminstone pratat lite grann om det och sagt att det är skitjobbigt, men vi skiter i det, eller att man helt enkelt bara, förlåt, jag var dum, eller jag sa,
det jag tycker jag inte jag förekommer.
Nej, ja, men det har hänt några gånger, men väldigt få, men det händer också. Men det är också, jag vet inte, jag tycker också det är ju så, man har en del konflikter som jag vet, det här kommer att komma tillbaka.
Och eftersom då kan man, vi inte löser dem.
Ja, självklart är det så. Ibland kan jag känna sig, det här kommer nog aldrig att lösa sig, utan det kommer att vara, vi kommer kanske bli bättre och bättre på att hantera de här olikheterna, men det kommer att vara någonting som står emellan oss.
Ja, fast jag håller inte med om att det måste vara så, för jag tycker att det finns tre sätt. Antingen kan man leva med att man tycker olika, eller så hittar man kompromisser. Eller så vet man att man inte kommer att tycka lika. Men då kan man bestämma någonting utifrån det också. Men det gäller bara att baxa sig hela den vägen på något vis. Och ibland behöver man ju hjälp med det utifrån faktiskt. För att där dina hang-ups möter mina, så är vi inte kapabla. Utan då behöver man ju hjälp faktiskt.
Absolut. Men jag menar just det, att jag tror att åtminstone jag landar att vi är olika.
Ja, vi är olika.
Jag kan acceptera våra olikheter, och jag vet att de här kommer ibland krocka.
Vi kanske pratar om olika saker, för jag tycker också att det finns saker där vi inte accepterar varandras olikheter och heller inte har bestämt hur vi ska hantera dem. Liksom.
Okay. Jag menar så här, jag accepterar att vi är olika, men vi tycker helt olika. Och de där
men du tycker, man accepterar inte min åsikt riktigt.
Nej, det är så konstigt.
Hojo.
Nej,
men
jag tror, ja,
nej,
jag,
nej då, det är inte så konstigt.
Nej.
Och då blir man snål. Vad sa du?
Ja, då blir man snål. Men man, det är också på något sätt som att jag vet inte om jag tror att man i ett förhållande kommer att kunna hitta liksom, kompromisser eller lösningar på det, utan att det är så att ha en relation. Att man, det är bara frågan om hur frekventa de där grälen är och hur allvarliga de är.
Mm.
Men där är, kanske vi är olika.
Vi är olika på många sätt. Men precis. Och jag tror ändå att ju fler saker man samlar på sig som skaver och som inte känns bra, och i det här området behöver vi undvika, och i det här området behöver vi, det drar ner helheten över tid, tror jag.
Ja,
så att jag vet inte. Är det oviktiga saker, fine, det spelar ju ingen roll. Men är det saker som gör sig påminna lite oftare, så är ju värt ett arbete ändå, tror jag.
Ja.
Eller att jag klipper sönder någonting.
Ja, så kan det vara.
Någonting du har. Eller
kanske
att du
är tyst i några veckor skulle kunna funka också.
Det går jättebra. Ja. Utmärkt.
Ja, äntligen.
Ja, hoppas det var en liten blev genomgång, ja, av silent treatment och annat.
Straff.
Ja.
Mm.
Vi tar en lyssnarfråga till, en kort här. Det är en man som skriver. Tror ni att det skulle fungera att bli särbo fast vi nu har levt ihop i 11 år och har ett barn ihop? Jag och min fru känner båda att passionen är död, men vi skulle ändå vilja försöka, och hon är inne på att vi ska testa att bo isär. Men kan man verkligen bli ett bra särbopar efter att ha levt ihop? Jag är rädd att särboskapet bara är en station på vägen mot separation, men om vi inget gör känns det ändå som om inget kommer att förbättras. Är det värt ett försök? Hur resonerar ni?
Ja.
Säg hur du tänker då.
Nej, men jag tänker att det där, jag tycker att det där egentligen är jätteklokt att göra på det sättet. Och visst, det kan vara ett steg på väg till det ena eller det andra. Det vet man inte, men det är i alla fall ett steg.
Mm.
Och jag tror att om man har den positiva ingången i det, nämligen att så här, det här är, vi måste pröva någonting nytt. Och det här är någonting nytt. Jag ska se de positiva sidorna av det här. För jag vet att det är någonting som är negativt för mig. Jag hade gärna fortsatt att bo ihop och så vidare. Men jag ska se de positiva sidorna av det här. Vad kan liksom bli bra för mig? Den tiden jag får.
Ja.
Att det är mer spännande när vi ses. Att kanske passionen vaknar. Att jag får mer fritid när barnen är där. Så det finns, tycker jag, jättemånga fördelar med särboskap. Det gör det verkligen. Och samtidigt som jag förstår att alla inte vill ha det. Men jag liksom så här, pröva. Det värsta som kan hända är just att ni skiljer er.
Mm.
Men det kommer ni göra i alla fall om ni fortsätter bo ihop. Så att,
mm.
Och jag tror snarare att jag skulle säga att det är mycket, mycket större chans att de liksom får den här relationen att funka om de flyttar isär.
Ja.
Det tror jag.
För att det blir ett ökat avstånd, eller för att vad?
För att det funkar inte som det är nu.
Mm.
Och passionen är död. Och det finns ett förslag ifrån den ena parten att göra på det här sättet. Det vill säga en positiv...
Ett försök.
Försök. Mm. Och jag tycker så här, var inte rädd. Var inte orolig. Bli inte rädd för det där.
Utan... Men här kommer det kanske in det som jag for efter i början. Om det liksom känns viktigt för dig att se mig med andra människor. För att om... För när passionen är död, så är det ju för att man har kommit för nära varandra, eller inte gillar varandra naturligtvis, men när man är så där nära så finns det ju liksom inget avstånd för passionen att överbrygga. Det finns ingenting kan dra mig till dig, för att vi är ihop liksom så tätt. När han flyttar ut, så kanske han plötsligt blir lite mer spännande för henne.
Ja.
Men då måste han också göra lite andra saker. Han måste göra saker så att han utvecklas och blir en ny människa som hon kan intressera sig för. För nu vet hon allt om honom kanske. Och det är det här som kanske är den stora fördelen. Att de båda två, var och en för sig. För det blir ju lätt så att man bestämmer allting tillsammans och gör saker tillsammans eller gör ingenting. Det är viktigt att man gör saker var och en för sig, för sin egen skull, men när man har gjort det för sin egen skull så blir man också lite mer spännande och passionen kan leva längre, tror jag.
Absolut, jag tror det också. Jag tror att hans oro som säger, är det bara ett steg mot att vi ska separera helt och hållet, det många gånger när man gör så här så är det en som vill och den andra vill inte. Mm. Det gör att när man då flyttar isär och den andra kommer att vara besviken och ledsen, ja, det är ju inte särskilt attraktivt.
Nej.
Det är därför jag säger så här, gör det här och se de positiva sidorna, ja, så att du blir en liksom uppåt människa.
Äg grejen, ja.
Ja, men äg grejen. Och så här, det låter löjligt att få något att säga, men jag tror att det är precis, det är viktigt och det är det som kan lösa de problemen som finns idag.
Du, och vad är målet med en sån här sak då? Alltså vad ska man tänka? Är målet att de ska bli så kära igen så de ska flytta ihop? Eller kan målet vara att det här är vår form?
Ja,
så här trivs
absolut
vi och barnen.
Ja, visst. För det är möjligt att han efter ett tag kommer upptäcka att det här var ju jättehärligt. Mm. Gud vad skönt.
När man inte är rädd längre, ja, så kan man börja tänka att det här är en bra lösning för oss. Ja.
Och det är klart att det är svårt att bryta det där att man har liksom varit två olika personer långsamt gått in eller snabbt gått in i en relation och sen är jättenära varandra.
Mm.
Den är svår att bryta för att av gammal tradition tror jag att man tror att oj, om vi går isär så är det slut. Ja. Men det är ju inte
Nej.
Så. Du kan absolut gå tillbaka ett steg.
Mm.
Och jag säger bara så här, försök att se det positiva i det och de negativa sidorna, men de vet att de finns. Liksom. Mm. Men se det positiva och försök att hitta vad blir bra för mig av det här. Mm. Vad blir liksom uppsidan?
Ja, det är bra. Jag blev riktigt peppad.
Men vi bor ju inte.
Ja, jag vet. Jag kom på det. Jag tyckte det lät bra. Men så kom jag på att jag visste att vi har ju så.
Ja.
Mm. Ja, men ska det få avsluta dagens avsnitt? Och sen så kan man ju ge sig på att om en vecka, då är vi tillbaka igen.
Det kan man vara ganska säker på. Ja. Det är som att solen går upp.
Jag kommer också i veckan att lägga ut en liten grej som ni får, ni lyssnare. En liten extra grej kanske i mitten på nästa vecka.
Håll ögon och öron öppna. Ja. Snart kommer det.
Och fortsätt att skriva till oss. Det är väldigt roligt.
Ja.
Ha så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.